Det blev buzz ganska direkt kring Miljöpartiets nya språkrör Amanda Lind. Till och med innan hon ens hann väljas, när hon började prata om en gräns för ekonomisk utveckling. Vad tycker egentligen Miljöpartiet om tillväxt? Kan vi bränna på som vanligt eller måste vi lägga in handbromsen för att inte förstöra planeten? Och kan de vara tydliga om vad de egentligen vill och samtidigt lyckas få inflytande? Det här är Älskade politik. Finns det en chans för revansch för det som blivit Sveriges mest ogillade parti? Jag heter Evelyn Jones och med mig idag Sofia Tanaka.
Hej.
Halloj. Och Hanna Jakobsson.
Hej.
Hej.
Tack kära partivänner för det här förtroendet. Jag är så oerhört glad, stolt och hedrad att nu få kalla mig ert språkrör.
Det var så Amanda Lind på Miljöpartiets digitala kongress i helgen när hon då hade valts till Miljöpartiets nya kvinnliga språkrör. Men vem är Amanda Lind?
Ja, alltså hon har varit MP-medlem i 25 år, så hon är inget nytillskott i partiet direkt. Nej. Hon har suttit som kommunalråd i Härnösand, varit partisekreterare, alltså den som styr och ställer internt i partiet. Det var hon i 3 år fram till 2019. Hon är numera riksdagsledamot och ordförande i kulturutskottet. Mm. Hon var ju kulturminister i Stefan Löfvens regering 2019-2021. Och då fick hon ju rodda kulturfrågorna under pandemin. Mm. Och det kanske inte var
speciellt.
Det var nog inte ett helt lätt uppdrag. Hon fick bland annat Jonas Gardell efter sig, för han krävde hennes avgång och tyckte att just kulturbranschen hade helt orimliga krav på sig kring trängsel och smittspridning om man jämför
just det, hur många som
ja, men om man jämför med till exempel Ullared och
ja.
Så, och hennes namn kom faktiskt upp redan när Isabella Lövin avgick som språkrör 2020. Då sa Amanda Lind nej, då hade hon ett litet barn hemma, hade som sagt fullt upp med att hantera alla de här coronarestriktionerna. Och faktum är att hennes namn kom upp även i höstas av en del personer jag pratade med.
Just när Märta Stenevi ja, skulle väljas om.
Som tyckte att hon kunde ju träda fram och ställa upp som motkandidat till Märta Stenevi. Men Stenevi omvalde sig till slut utan konkurrens. Inga motkandidater där.
Just det, för det har ju varit en turbulent tid i Miljöpartiet. Det var mindre än ett år sedan som Per Bolund då aviserade att han skulle avgå. Och då skulle man ju välja ett nytt manligt språkrör, men då skulle man också välja om, eller välja ett nytt kvinnligt språkrör, vilket då efter mycket om och men blev Märta Stenevi. Och Daniel Heldén valdes ju då till Per Bolunds efterträdare. Så nu har vi alltså då ett helt nytt ledargarnityr i Miljöpartiet. Daniel Heldén och Amanda Lind. När Daniel Heldén valdes så snackades det ju någon del om hur han och den dåvarande kvinnliga språkröret Märta Stenevi skulle fungera ihop, om de skulle kunna samarbeta och sånt. Men hur ser då personkemin ut i det här nya paret?
Alltså även om de förstås känner varandra så har de ju inte hunnit arbeta ihop så många dagar. Det var ju precis
typ
nu
två.
Som... två dagar, ja, ja. Precis. Men det man kan säga i alla fall redan nu är ju att det är två rätt olika politikertyper som ska leda partiet tillsammans. Daniel Heldén kommer från ett blågrönt samarbete i Stockholm, trafikborgarråd. Han satt i koalition som leddes av Moderaterna. Mm. Det var också den rollen han gjorde sig lite mer känd. Han blev populär... ganska populär i alla fall internt i sitt parti, mindre populär bland en del bilburna meningsmotståndare i huvudstaden. Det finns mycket åsikter om Daniel Heldén och trafiken. Han har heller inte varit rädd för att sticka ut haken i känsliga lägen i partiet.
Alltså internt i partiet?
Ja, precis. Alltså, inte bara internt men också externt, men i för partiet känsliga frågor, till exempel migrationsfrågan. Mm. När han tyckte att Miljöpartiet skulle lämna regeringen. Det här var en strid. Det har varit flera strider kring migrationen i Miljöpartiet, men det här var för några år sedan, 2020. Vi kan komma tillbaka till den frågan lite senare. Men man kan säga att Heldén är lite mer av ett wildcard. Mm. Amanda Lind däremot, hon har gjort sig känd som den regeringsdugliga pragmatiken. Hon kallar sig själv för en ideologisk realpolitiker. Hon har visat att hon kan axla tunga roller. Mm. Både internt som partisekreterare och utåt som kulturminister. Då. Och lite som Sofia var inne på, hon beskrivs lite mer jordad i rörelsen. Alltså hon har liksom tentaklerna, kontakten utåt lite mer i partiet.
Ja, alltså en skillnad mellan dem när man pratar runt i partiet, det är att det verkar finnas ett väldigt grundmurat stöd för Amanda Lind. Och där var ju partiet verkligen mer splittrat kring Daniel Heldén innan han valdes. Man måste ju komma ihåg att han valdes med bara en röstsmarginal. Och det var väldigt nära att det blev Magnus P. Wåhlin från Växjö. Jag satt där i kongresssalen faktiskt när de ropade ut resultatet. 131 röster mot 130. Jag minns tydligt hur alla bara drog efter andan. Så det var ju ingen superstart för honom. Inget superstarkt mandat att börja med för Daniel Helldén.
Så vi har en pragmatiker, 25 år i rörelsen, och ett wild card som nu ska köra det här tillsammans. Men kring den här då pragmatiska Amanda Lind, blev det ändå lite rabalder direkt, eller till och med innan hon hade valts. Och det var när hon i en intervju med dig, Sofia, faktiskt pratade om att sätta en gräns för ekonomisk utveckling. Vad betyder det här?
Ja, alltså Amanda Lind och jag träffades inför att hon skulle väljas. Jag tog upp frågan då om hur Miljöpartiet ser på tillväxt. Och ordagrant sa hon så här: en ständig tillväxt på en planet med begränsade resurser är inte möjlig. Slutcitat. Men även, så sa hon, om inte politiken går in och sätter gränsen för den ekonomiska utvecklingen kommer vi inte att klara klimatomställningen. Och här hade man ju kunnat tänka sig att det inte är särskilt kontroversiella uttalanden.
Alltså det låter inte jätte, wow. Alltså,
från ett parti som i grunden har en helt annan syn på tillväxt än de andra 7 riksdagspartierna. Alltså det här förstnämnda citatet, det är ju nästan ordagrant från partiprogrammet. Men de här uttalandena fick ändå många att gå i taket. Mm. Alltså vad är det hon står och säger? Alltså ska Sverige stoppa tillväxten? Hur ska det här gå till? Hur ska det gå för svenskarna? Till exempel sa Centerns ekonomiska politiska talesperson Martin Ådahl att det här var helt bakvänt och att man visst kan minska utsläppen och öka tillväxten samtidigt. Bara ett exempel från den här kritikstormen.
Så här sa ju då Amanda Lind själv om vad hon menade med de här uttalandena när hon intervjuades i Agenda efter att hon hade blivit vald.
Att naturen har, att vi har planetära gränser, det är ju ingenting som vi har satt som politiker, utan det är realiteter som politiken måste förhålla sig till. Och något annat är ju oseriöst. Att vi måste kunna prata om vad som är en bra och sund ekonomisk utveckling och tillväxt och inom vilka sektorer. Och vad som innebär en rovdrift både på människor och på naturen. Och det ska vi ju inte ha. Mm.
Men det här tolkades ju som att du var emot ekonomisk tillväxt, är det så?
Ja, det tolkades, såg jag, som att vi skulle vilja haft något tak på BNP eller liknande. Så är det ju inte.
Är det här en känslig fråga för Miljöpartiet?
Jo, men alltså, det är ju en känslig fråga, för att det är svårt för dem att uttrycka den här tillväxtkritiken på ett sätt som inte de politiska motståndarna genast hugger på. Mm. Alltså de allra vitsigaste och elakaste ställde sig ju frågor av typen, alltså ska vi leva i en grop och utan tillgång till el och bara äta ogräs? Är det det du menar? Och den nidbilden av Miljöpartiet, det är ju en mardröm för dem. Men det är ju ändå så att Miljöpartiet skiljer sig ändå tydligt i sin syn på ekonomisk tillväxt. Men det handlar ju snarare om att partiet problematiserar ekonomisk utveckling. Att den kan vara ett potentiellt problem om vi inte samtidigt ställer om för klimatet. Alltså att ekonomin måste anpassas om utvecklingen krockar med hur vi tar hand om naturens resurser. Och det är ju ingen hemlighet att det är partiets politik.
Nej, alltså jag träffade ju Janine Alm Eriksson i riksdagen förra veckan. Hon är ju partiets ekonomisk politiska talesperson, så hon är ju expert på de här frågorna. Och ställde frågor om det här utspelet. Och hennes första reaktion var att skratta rakt ut. Det säger en del också. Men sen förtydligade hon om att det handlar ju om att öka den cirkulära ekonomin. Alltså att en sak ska användas flera gånger. Man vill också låna pengar varje år till omställningen. Och det här ska generera tillväxt. Det ska generera jobb, menar miljöpartisterna. Hon hade inga siffror. Det finns liksom inga siffror i partiprogrammet eller något färdigt förslag kring BNP eller något sånt, utan det här ska ses som en teoretisk diskussion, menar hon. Och egentligen är inte det här heller någonting nytt. Hon pratade om det här inför valet 2022 i en intervju som vår kollega Hasse Olsson gjorde. Och det är ju en del av kärnan i den gröna ideologin. Men samtidigt så sa hon också att man håller på med ett nytt partiprogram inför nästa riksdagsval 2026. Och där ska man bli ännu tydligare kring tillväxtfrågan. Alltså, så det bubblar ändå lite.
Ja, det gör det.
Ja, alltså jag fick ju signaler inifrån partiet om att de var inte helt nöjda med att det Amanda Lind sa tolkades som att partiet hade lagt fram ett nytt politiskt förslag om ett BNP-tak. De fick ju alltså använda en hel del tid till att förklara vad Amanda Lind egentligen menade. Och hon har ju själv sagt att hon har vantolkats här i debatten. Men sen, det är också en del debattörer, alltså främst till vänster, som faktiskt hurrar för att någon faktiskt säger detta högt. Att någon pratar om att det finns gränser för hur mycket vi kan producera och konsumera. Jag pratade med en lokal MP-topp också som visserligen tyckte kanske att Amanda Lind kunde ha varit tydligare. Men han konstaterade också ganska krasst att det här ändå har lett till att partiet har fått synas och prata om en kärnfråga.
Just det, alltså de var ändå lite glada över att det blev uppmärksamhet kring dem.
Precis.
Vi kommer att prata mer om detta, men när det här programmet sänds så är det ju den 1 maj. Och då tänkte jag kolla lite vad ni, kära politikexperter, kan om 1 maj. Är ni experter på det?
Vi drog efter andan båda två.
Båda är nervösa inför detta. 1 maj är ju en röd dag. Det gläds vi alla åt att vi är lediga idag i alla fall. Men hur länge har den varit det? När var första året som 1 maj firades som röd dag i Sverige?
Det är inte jättemånga år, va? Jag tror att... Nu kommer det säkert vara 70 år. Jag säger 12 år sen.
12 år, men jag kan berätta för dig att det var, din första gissning var närmare. 1939.
Det var någon annan dag.
Jag tror inte jag sa mitt svar. Ja.
Det är inte rättvist att Hanna får stå tyst. Bara.
Men jag tror att du, Sofia, tänker på en annan dag. Och det är min nästa fråga. För att den 1 maj var länge den första, inom citationstecken, borgerliga helgdagen i Sverige. Alltså borgerlig. Så tillvida att den inte var religiös. Men nu finns det en till.
Ja, nationaldagen.
Ja.
Det var den jag tänkte på, för det var kanske ungefär...
Ish, jag har inte kollat exakt, men någonting sånt. Ja. Så nu finns det nationaldagen och 1 maj. Men alla jublar inte över att 1 maj är en röd dag. Så sent som 2022 skickade en grupp sverigedemokrater in en motion till riksdagen om att lägga till de svenska röda dagarna i regeringsformen, men samtidigt då... ta bort 1 maj som röd dag. Men vet ni vilken dag som de liksom föreslog som ett exempel på en dag som istället skulle kunna bli en röd dag?
Det här ringer en klocka, men jag vågar inte svara. Nej, jag minns inte.
Nej.
Nu måste du svara fel också.
Så vad skulle något. Det kunna vara för dag då?
Jag kan blotta min okunnighet och säga att jag aldrig har talat om den här dagen.
Nej, jag tänker att det är något historiskt datum antagligen...
Det är inte någon kunglighetsfödelsedag eller något sånt där.
Precis, något kungligt, säger vi.
Ja, det är Engelbrektsdagen som infaller faktiskt den 27 april. Så det var inte så här jättestort mellanrum mellan 1 maj och den här 27 april. Engelbrektsdagen som firas till minne av Engelbrekt Engelbrektsson. Och det är ungefär så mycket
information. Den gick lite obemärkt förbi här. Mm.
De föreslog också att veterandagen skulle kunna bli, och så föreslog de... att annars så skulle man också bara kunna byta namn på 1 maj till Valborgsdagen. Och vi har bara en sista fråga. Och det är, eftersom ni tyckte det var så himla kul och var så bra. Och det är att maj då också förknippas med försäljningen av majblommor i Sverige. Förra året slog 11-årige Murhaf Hamid rekord i hur mycket han sålde majblommor för. Han blev inbjuden till riksdagen för att tala, fick träffa partiledare, och det blev väldigt mycket uppmärksamhet kring den här pojken. Men hur mycket sålde han majblommor för?
Var det en miljon?
Det var flera miljoner, tror jag.
Det var 2 miljoner.
Fyra, säger jag.
Nära, det var 5 miljoner kronor.
Otroligt.
Ni får plugga på era kunskaper om 1 maj.
Absolut.
Till nästa gång.
Denna vecka sponsras podden av Frilans Finans. Att frilansa och äga sitt eget liv utan att behöva starta företag. Att känna sig fri och skapa sin egen väg. Det är något många drömmer om. Genom att ansluta dig till Frilans Finans och bli egenanställd kan du fakturera utan företag. Det är tryggt, smidigt och enkelt. Och du slipper all stress med pappersarbete. Frilans Finans tar hand om försäkringar, skatter, arbetsgivaravgifter och pension. Du kan fokusera på det kreativa och det du brinner för. Frilans Finans tar hand om allt det andra runt ditt arbete. Ladda ner appen Frilans Finans eller läs mer på frilansfinans.se.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse, D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
De har inte bara sina egna partimedlemmar eller väljare som de kanske måste tänka på här nu, eftersom att de ingår ju i ett möjligt regeringsunderlag där Magdalena Andersson är statsministerkandidat. Magdalena Andersson har sagt så här om Miljöpartiet.
Fossilfri stålproduktion, grön gruvverksamhet. Det är helt fantastiskt. Det hade inte sett ut så här om inte Miljöpartiet hade funnits i Sveriges riksdag och i Sveriges regering och drivit på.
Det får man ändå säga var en hyllning av hennes forna regeringskamrater i Miljöpartiet. Men sen när Socialdemokraterna kom med sina uppdaterade samhällsanalyser i december förra året, så var det ju bland annat en som handlade om just klimatfrågor. Och då lät Magdalena Anderssons partikollega Anna-Karin Säterberg i SVT inte lika hyllande, kan man väl säga.
Den har varit orättvis. Klimatpolitiken riktad mot hushållen har inte varit rättvis, ja.
Och vems fel är det?
Ja, det är naturligtvis vårt fel och det är naturligtvis vår regeringspartners fel att vi inte har uppmärksammat det på ett tydligt sätt.
Så vilka är då de största liksom stötestenarna mellan de här partierna som idag är i opposition men som också hoppas kunna vara ett regeringsunderlag?
Alltså Säterberg sätter ju fingret på en öm punkt även för Miljöpartiet, där som jag var inne på, att man befann sig inte riktigt där folket befann sig i tankarna. Nej, men det här är ju såklart en fråga, även om Magdalena Andersson både i det här klippet och senare upprepade gånger har varit väldigt försiktig med att kritisera sin forna regeringspartner. Hon var hos riksdagsjournalisterna nyligen. Och då fick hon just den här frågan apropå Sofias intervju kring tillväxten. Om det var ett problem nu när de kanske skulle försöka bilda regering igen då efter nästa val. Om det finns förutsättningar för det. Och hon avfärdade frågan helt och hållet och menade att Miljöpartiet har visat nu under de här 7,5 åren de satt i regering att de är minsann ett väldigt tillväxtvänligt parti. Så att, hon vill inte prata om det här.
Hon vill inte kritisera dem. Nej. Helt enkelt.
Sen finns det ju andra frågor också. Alltså, eller om vi stannar kvar lite grann i själva klimatfrågan så finns det väl inte kanske... Man är väl kanske inte allt för ledsna kring det här tillväxtutspelet, eller nej, vad säger alltså, du i Centern?
Nej, alltså jag pratade ju tidigare om den Centerns häpnad inför Amanda Linds utspel, precis. Men där finns ju en skillnad som Centern gärna lyfter. Alltså de mår ju inte dåligt av att man i debatten spetsar till det och säger att MP är tillväxtkritiskt och C är tillväxtpositivt.
Varför det då?
Jo, men det är ju de två gröna partierna. De vill ju gärna visa på skillnaden mellan de här två gröna riksdagspartierna.
Om det är så att Miljöpartiet är tillväxtkritiskt och Centerpartiet är tillväxtsuget, hur ska de då jobba ihop i ett regeringsunderlag?
Ja, det får vi se.
Finns det några andra stötestenar då?
Ja, men absolut. Det finns ju, eftersom vi nu pratar om Centerpartiet, så det som var stora problem under januari-samarbetet, det var ju frågor kring synen på skogsägande, artskydd, strandskydd. Det här orsakade ganska starka, stora konflikter.
Och långa diskussioner.
Va? Långa diskussioner kring budgetar, kring olika förslag. Det var en fråga, eller det var flera frågor igen kan man säga. Mm. Sen har vi också den återkommande frågan när det gäller relationen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Och det är migrationen.
Mm. Det är en oerhört känslig fråga. Mm. Jag tänker att vi alla minns språkröret Åsa Romsons tårar när Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade en åtstramad flyktingpolitik hösten 2015.
Ja.
Det är ju inte en fråga som har blivit enklare sedan dess. Och nu har ju Socialdemokraterna ändå närmat sig den nuvarande regeringen i sin migrationspolitik. Så det är ju ingen vågad gissning att det kan bli knepigt för MP och S att enas kring det här.
Nej, det var inte bara 2016 utan också 2020 så hade man ju en konflikt i samband med migrationskommittén, som en del kanske minns. Då ville ju Moderaterna och Kristdemokraterna ville ha ett volymmål för antal asylsökande. Socialdemokraterna ville ha, kallade det för riktmärke, men det var ungefär samma sak, lite olika siffror. Det här ville ju absolut inte Miljöpartiet veta av.
Och då satt de i regering ju.
De satt i regering och det slutade, höll jag på att säga, men det blev så att Socialdemokraterna hade möten med de andra partierna utan Miljöpartiet. Och det här orsakade upprörde verkligen miljöpartisterna. Och det var prat om att lämna regeringen på den här frågan till och med.
Och en person som nu är i Miljöpartiets rampljus var drivande där?
Ja, han var en av de som tyckte att det här skulle kunna vara skäl att lämna regeringen.
Och det var Daniel Heldén då?
Ja.
Mm. Alltså MP är ju ett parti med en vision om en värld utan gränser. Så står det faktiskt i deras partiprogram. Och som vill att fler ska komma hit och fler ska få stanna. Men så fort man lyfter det här som ett eventuellt samarbetsproblem så brukar ju båda sidor, både Socialdemokraterna och Miljöpartiet, göra precis det som du sa förut, att säga att vi har ju samarbetat förr och det gick så bra.
Men alltså, man ska faktiskt också påpeka, det låter lite annorlunda från Miljöpartiet nu. Jag lyssnade på en intervju, lördagsintervju med Daniel Heldén från när han tillträdde. Han hade bara suttit som språkrör några veckor från förra året. Och då pratade han om att han pratade om en misslyckad integration, att det fanns kopplingar faktiskt till hur många människor som kom till Sverige. Så att, och det, så hade det inte låtit tidigare från Miljöpartiet 2016 till exempel.
Nej, man kan ju gissa att de här formuleringarna om migrationspolitiken också är något man ska se över i ett nytt partiprogram.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Om man tittar på Miljöpartiet och vad folk faktiskt tycker om dem så kommer en ny bok från Göteborgs universitet framöver som enligt Svenska Dagbladet då visar på att Miljöpartiet är det mest ogillade av riksdagspartierna, en position som Sverigedemokraterna hade tidigare. Men vad är det som gör att folk inte gillar Miljöpartiet?
Men vi har berört en del av det som man har gjort analysen internt, att man har uppfattats som lite verklighetsfrånvänd, att man har inte varit där väljarna har varit, man har inte förstått hur liksom känsliga de här plånboksfrågorna är, eller tillgänglighetsfrågorna, alltså synen på bilen, behovet av bilen, synen på bränslefrågan, bränslepriserna. Man har varit för akademiska, för storstadsinriktade tycker man själv.
Ja, det var Miljöpartiet själv, det är deras analys liksom.
Ja, man kan höra den både tittar man lite grann på deras valanalys, pratar man runt med folk i partiet så är det här som liksom kommer fram. Jag roade mig också med att läsa SSUs valanalys som tar upp Miljöpartiet och lite liksom, jag kan bara läsa upp den här meningen. Jag citerar faktiskt ordagrant från deras valanalys nu. De unga som hävdade att de skulle rösta på Sverigedemokraterna uppgav migrationen, gängkriminalitet och att de hatar Miljöpartiet samt bränslepriserna som anledning till den rösten.
Det är nog starka ord.
Det är starka ord, hatar Miljöpartiet. Och det är så också att Miljöpartiet är det parti som har varit mest utsatt för hot, våld, trakasserier och stöld enligt politikernas trygghetsundersökning. Det här mätte alltså året 2022, valåret, då den här typen av brott tenderar att gå upp. Alltså förtroendevalda blir mer utsatta ofta i samband med val. Men enligt en egen valanalys då som partiet har gjort så kommer de här flesta hoten via sociala medier. Man kopplar ihop det med ett högre tonläge generellt i debatten. Ja. Men man kan bara göra en jämförelse om man tittar på det parti som är minst utsatt i den här undersökningen som Brå gjorde, till exempel Kristdemokraterna. Så Miljöpartiets företrädare är dubbelt så utsatta. Tidigare har det varit Sverigedemokraterna. De ligger nu lägre än Miljöpartiet.
Jag kommer ihåg att jag pratade just med Amanda Lind under valåret om detta för att det också var i kommuner att de tappade sina företrädare.
Precis.
Folk inte ville ställa upp just på grund av det här.
Exakt.
Och det måste ju ändå vara ett problem då för ett parti.
Ja, självklart. De har haft svårt att hitta företrädare. Bland annat på grund av det här skälet.
Det blåser ju ändå upp till val igen här nu, även om det inte är ett riksdagsval. EU-valet närmar sig med ett stormsteg. Och för Miljöpartiet så har det ändå gått rätt bra i de senaste EU-valen. De fick över 15% i valet 2014 och 2019 fick de 11,5%, ändå mycket högre än i de senaste riksdagsvalen. Och så här peppad är en av deras EU-parlamentariker på val.
Lyssna noga nu. På måndag så kommer vi till era städer. Jag heter Alice Bakunke och jag är kandidat för Miljöpartiet till EU-valet.
Och jag heter Thomas Tobé och är kandidat för Moderaterna. Nu startar duellen. Vi ska debattera klimat och migration. Men även ni kommer att få bestämma vad vi ska debattera. Och en sak kan jag lova er. Vi är inte överens om någonting.
Nej, ingenting faktiskt.
Eller kanske en sak. Det är viktigt att ni går och röstar i EU-valet.
Alltså Alice Bakunke och Thomas Tobé, Moderaternas toppnamn till EU-parlamentet, som är superpeppade på att de ska ut och debattera EU-frågor, får man ändå säga.
Det här visar väldigt mycket att det här är ett mobiliseringsval. Alltså det gäller att få folk att gå och rösta när två så olika partier går ihop och gör en sån gemensam kampanj.
Med så himla mycket ljudeffekter.
Väldigt mycket ljudeffekter.
Hur kommer det gå då för Miljöpartiet?
Jo, men det kommer nog gå ganska bra. Miljöpartierna, miljöpartisterna själva är väldigt optimistiska, och det har de nog också grund för att vara. För Miljöpartiet brukar gå starkt i EU-valet, som du precis sa. Och de brukar ju lyfta fördelen med att det har blivit mer och mer tydligt att mycket klimatpolitik avgörs på EU-nivå. Jag kan hänvisa till en opinionsundersökning som Sveriges Radio släppte nyligen inför EU-valet. Och där fick Miljöpartiet 9,7%. Och det är alltså en fördubbling jämfört med vad partiet har fått under våren i mätningar, när man frågar folk om vad de skulle röstat om det vore riksdagsval.
Men de siktar högre än så väl?
Ja, alltså de vill ju självklart nå ännu längre än 11,5%. De vill ju få fler än 3 mandat som de har nu. 3 mandat av 21 i parlamentet. Ja. Och det är också väldigt uppenbart att Miljöpartiet har placerat partiets kändisar på EU-vallistan. De har ju tidigare tv-programledaren och ministern Alice Bakunke, före SVT-meteorologen Per Holmgren och före detta klimatministern Isabella Lövin.
Just det, hon är ny där i denna trio.
Precis. Och vi vet ju också att resultatet i EU-valet är mer beroende av på hur väljarna ser på enskilda politiker, eftersom det inte finns någon regeringsfråga att ta ställning till. Så personerna är ju väldigt viktiga i ett sånt här val.
Det är ju för övrigt någonting Miljöpartiet verkar glädjas åt. Alltså de slipper prata om spelet.
Just det, de kan prata om EU.
Ja, ja. Alltså jag tänker att en EU-valrörelse ger Miljöpartiet mycket energi, eftersom de vet att det brukar gå bra. Men alltså, sen är det ju tveksamt om de kan nå ända upp till de här siffrorna som de hade senast.
Mm. Ja, de vill ju till och med ha ett mandat till. 4 mandat siktar de på.
Precis. Mm. Det har ju gjorts prognoser på EU-nivå som visar alltså att den gröna partigruppen i EU-parlamentet, där då Miljöpartiet ingår, ser ut att backa rejält i valet i juni. Så det är ju inte omöjligt att även Miljöpartiet i Sverige följer med sina kollegor neråt. Man väntar sig ju inte en grön våg, utan snarare en höger våg.
Just det. Så vi får se hur det går för Miljöpartiet, och vi kommer ju 100% återkomma till EU-valrörelsen i denna podd. Men en sista liten fråga till er innan vi avslutar. När är det EU-val?
9 juni.
9 juni.
Så stressade jag, visste inte att ni kunde svara på det.
6 juni kan ju stämma i andra länder faktiskt, så det var ju också rätt.
Ja, precis.
Snäll Sofia, så snäll mot Hanna. Och tack så jättemycket för att ni var med, Hanna Jakobsson.
Tack.
Och Sofia Tanaka.
Tack.
Och vi är som vanligt tillbaka om en vecka på onsdag med ett nytt avsnitt av Älskade politik. Om du har några frågor du vill ställa till oss, så får du gärna mejla till evelyn.jones@dn.se. Producent för dagens avsnitt var Måns Mosesson. Klippningen gjordes av Patricio Samuelsson, som också har gjort vignetten. Klippen kommer från SVT Forum, Agenda, Alice Bakunkes Instagram och Akademiska kören i Göteborg. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.